Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hallå alla hockeyälskare ute i eten. Det är dags för Hockeystudion att podda om världens bästa och coolaste idrott, ishockey. Hur är läget, Kolan, idag?
Jo, men det är jättebra. Haft en helt underbar vecka och har fått både se mycket hockey och varit med grabbarna som har spelat en massa matcher. Så kanonvecka.
Och du var bakis igår, så du gick aldrig på någon hockeymatch live, förstod jag.
Nej, det stämmer. Vi hade en riktig, får man säga, lagfest när det är föräldrarna till ett U13-lag som drar ihop en fest. Så vi hade en föräldrafest som pågick långt in på småtimmarna fredag till lördag. Så att jag såg matcherna hemifrån, för jag orkar verkligen inte ta mig till ishallen.
Mysigt. Hur mycket får man festa när man är aktiv hockeyspelare? Om du går igenom dina klubbar, Timrå, Färjestad, Leksand, Karlskrona... Hur mycket har man, vad är tillåtet att göra när man är aktiv hockeyspelare?
Ja, men om man ska säga så här, det är, allting handlar egentligen om att det är frihet under eget ansvar. Det finns egentligen inga, som jag vet i alla fall, inga klara direktiv på att du får inte dricka det här eller du får inte göra det här. Det är mer att man ska ju ha med sig i bakhuvudet att man representerar sin förening som man spelar för. Då gör man ju dygnet runt. Även när du är ute på stan eller när du är på krogen eller vart man än är, så är man är ju varumärket utåt. Så man kan ju hamna i situationer som blir lite kniviga ibland. Så för att svara på ditt fråga, så finns det inget exakt svar som är rätt eller fel. Alla är ju vuxna människor och har rätt att göra lite som de vill, så länge man beter sig enligt vad föreningen har för stadgar.
Bra, tack för lite info. Och Abris, vad är ditt bästa hockeyminne den här veckan som har passerat? Vad kommer du ta med dig från förra veckan som du aldrig kommer glömma bort?
Leo Karlsson kanske.
Hur menar du nu?
Ja, men den unge 16-åringen där i Örebro tycker jag känns jäkligt häftig, måste jag säga, och se på.
Så jag tror du pratar om min son, Abris. Han heter också Leo Karlsson.
Vad sa du?
Jag trodde det var min pojk.
Inte av din son, tror jag. Jaha, ja. Ja, det kan ju vara också. Är det Leo, Liam och... Är det så de heter?
Och Louis, Dina. Ja precis.
Och Louis, ja. Jag tänkte på han i Örebro nu.
Men du, vi kommer tillbaka till Örebro, men varför tog du alla på L? Vad är bakgrunden till att ungarna måste heta på L?
Jag tror att, jag vet inte varför det blev så, eller jag vet varför mina två första barn är döpt som de är. Det är efter killar som jag spelar med, Louis Eriksson och sen Liam Lindström, Willys pojk. Så våra två äldsta är, namnen kommer från dem. Och sen så att
men varför
Leo,
tog du... Varför tog du dem och inte... När spelade du med Louis Eriksson för övrigt?
Ja, men det här var ju under... Vi är lika gamla. Så att det här, och Liam Lindström är också lika gammal som mig. Vi är ju 85-kullen. Så det var ju alla de här landslagslägren som var då på yngre år.
Ja, spännande. Men du, tillbaka till den riktiga då. Eller den som kanske just nu i alla fall är mest känd då. Leo Karlsson där. Jag såg ju inte honom. Jag såg ju inte den matchen. Jag var ju på Leksand-Växjö samtidigt som den matchen spelades. Vad var han bra på? Vad var det som gjorde att han fick så mycket rubriker?
Jag har inte heller sett jättemycket av Leo så, men jag tycker att han har ett ska jag säga, en sån här liksom, lika blyg som han är i intervjuer, eller var intervjun lika liksom frejdig är han på isen på något sätt. Så här, som bara unga spelare kan vara. Det blir lite så här JVM-känsla nästan över han, när han kommer med sitt galler där. Och sen har han ju rätt stor, bra skridskoåkning, bra liksom, bra med pucken. Och framförallt så är han ju liksom, han vill ju inte bara vara där för att liksom fylla upp en plats. Utan han vill ju göra skillnad liksom. Så att jag är jättekul. Sen ska man vara försiktig med unga spelare, för det kan hända mycket på vägen. Men jag tyckte att han löste upp lite grann i den här. Jag har varit lite tagen på sängen också av din fråga naturligtvis. Jag hade ju inte förberett något svar, men det blev spontant Leo.
Ja, men du, han är född i Karlstad och nu gör han succé i Örebro. Du som har bott i de där trakterna och sådär, hur vanligt är det att man är från Karlstad och går till Örebro, Kålan?
Ja du, jag tror inte att det är kanske, det hade inte varit jättevanligt tidigare, men Örebro har väl en väldigt bra juniorverksamhet just nu. Inte för att säga att Färjestad inte har det, men jag vet att Örebro ligger ju framkant på juniorleden just nu. Så att, det är väl inte så konstigt att de får till sig bra hockeyspelare. Och just att han kommer upp nu, jag tycker man ser överallt, det kommer upp gallekillar. Jag tror att alla våra hockeygymnasium runt om i Sverige gör ett jäkla jobb med killarna, för de är otroligt bra, de unga som kommer upp och spelar. Jag är riktigt imponerad.
Ja, det finns en sak som påminner att man blir äldre. Det är när man kollar på personnumren på hockeyspelare. Leo är född på annan dagen 2004. Han, 2004, då börjar man fundera på vad gjorde man då, så att säga. Men
han är inte gammal. Du jobbar på Aftonbladet då?
Ja, det gjorde jag. Och man blir påminn hela tiden att man blir äldre. Så här, hur bra kan han bli då? Eller är det en dum fråga, Abris?
Ja, det är väl det. Det beror väl lite på vad du känner honom bättre. Ja, men jag tror vi känner honom bättre. Men det är intressant det där med att Örebro har gått in lite på Färjestads revir här. Elias Ekström, som jag också gillar mycket, är från Hällefors från början. Och han tog dem ju ganska tidigt. Så att Färjestad får lite konkurrens där. Och Örebro känns som att de gör mycket bra på juniorsidan där. Och de är ju inte rädda för att spela de där killarna heller som kommer upp. Det är väl delvis ett underbetyg kanske för deras etablerade spelare då. Men de har ju fått framträdande roller också. Leo Karlsson var inne 3-3 till exempel där när de avgjorde mot Djurgården och avgjorde. Sen hade vi ju debut för första 05-an också i helgen, va? Med Theo Lindstein där i Brynäs. Så att nu börjar jag känna ännu äldre Bros.
Det var ju vår eminenta reporter Mattias Karlsson då, inte Hockeystudions poddexpert utan journalisten, Aftonbladet-journalisten Mattias Karlsson, som intervjuade Leo i lördags. Och då berättade han att han fick ju skriva autografer efter matchen här. Och det var bara något år sedan som han själv tog autografer av Färjestad-spelarna. Så att det är en häftig resa han har gjort. Kommer du ihåg din första autograf du fick skriva, Kålan?
Nej, det gör jag väl inte. Eller jo, jag tror det. J18, det året som man skulle spela J18 VM, så var det väl då tror jag att man fick börja signa någon autograf sådär. Sen så jag måste väl ha varit, är man då 17, då tror jag väl att där någonstans var det väl första gången man fick skriva en riktig autograf till någon som verkligen ville ha den, om man säger så.
Ja. Vad tränar du på autograf? Sitter man och gör det i bussen på bortamatch för att det ska se snyggt ut? Och skrev du, alltså hade du liksom tröjnumret med också, 20 och sådär? Eller hur gjorde du när du fick en snygg autograf?
Jag hade en jättedålig autograf. Jag fick aldrig till det. Jag hade fel bokstäver i namnet för att kunna skriva någonting bra. Så jag tycker själv att jag hade en hemsk autograf. Men siffrorna var alltid med. Och det var ju också det. Det ska man komma ihåg, varje gång man byter lag byter man nummer. Så man skriver rätt siffror.
Mm. Men Leo Karlsson var en bra spaning, Abris. Jag kommer minnas av förra veckan, eller kanske hela hösten, det är att jag har blivit lite förtjust i Oskarshamn, måste jag säga. Jag såg dem lite igår och jag såg dem hela matchen på Hovet i torsdags. Och alltså, det blir ganska rolig hockey när de spelar. Och de har en del spelare som är coola att se och det händer grejer. Och så älskar jag, inte älskar, absolut fel ord. Jag har fått sympatier för Martin Filander som jag tycker är oerhört kommunikativ och urtrevlig att prata och intervjua. Han kommer gå långt, tror jag. När du ser Oskarshamn, Abris, vad känner du då?
Jag känner lite samma sak som jag kände förra hösten. Att jag blev charmad och beundrade hur de spelade. Och jag gick faktiskt in och tittade på det. Och när de har spelat 12 matcher förra säsongen så hade de 24 poäng. När de har spelat 12 matcher har 22 poäng. Så att de var till och med ett snäpp vassare förra hösten än vad de är nu. Det är lätt att glömma det. Så att jag avvaktar väl lite grann med att utropa dem som ett slutspelslag. Men jag håller helt med det. Jag såg dem mot Örebro den matchen i tisdags. Och den skulle de också ha vunnit. De har haft 9 poäng på den här veckan. Med Örebro borta. Hade vi med Djurgården borta och Skellefteå borta, va? Så att nej, de är imponerade. Och de har en jäkla självförtroende, tycker jag, när de kommer in i anfallszon. Det känns så självklart, både i powerplay men även i spel 5-5. Man har många giftiga spelare. Och jag kände lite så här, det är lite så här topplagspondus när de kommer in i anfallszon. Det blir farligt nästan varje gång. Och väldigt snabbt dessutom. Sen var det som jag skrev inför säsongen att de behöver trolla med knäna för att få ordning på den här backsidan. Men det har de verkligen gjort. De gör det jättebra, spelat på sina resurser och känns stabilt i egen zon också.
Och vad främmande känns, i alla fall för mig, att nu gör Oskarshamn då sin, vad blir det, tredje säsong här. Efter de har kommit tillbaka. Det var ju pandemin som stannade första året. För då var det meningen att Oskarshamn och Leksand egentligen skulle behöva kvala sig kvar. Och sen förra året så behövde de inte kvala sig, utan det var till HV och Brynäs. Och nu så är de på en sjunde plats då i serien. Och ja, den ser ju ganska harmoniskt ut för dem just nu. Men jag skulle ju aldrig kunna tro att Oskarshamn skulle bli ett etablerat SHL-lag som de just nu faktiskt är. Hur ser du på Oskarshamns resa, Kålan?
Nej, den är imponerande, och jag tycker, ja, det är väl nästan så att man ska säga att de har gjort det mer imponerande än vad Leksand har gjort. För
Leksand har ju större spelarbudget.
Ja, men alltså där finns resurserna, och det finns en det har en historik i föreningen. De har vunnit, nu är det ju 100 år sedan snart, men det är ju en historisk klubb som redan har mycket gratis med stor fanskara och allt det där, en jättestor fin ishall. Oskarshamn gör ju allting med alltså en liten budget, de har en liten ishall. De känns som en lillebror till Växjö ungefär. Och med tanke på de förutsättningar de har så gör de det otroligt bra, och lite som båda ni säger, de spelar en otroligt rolig hockey. Det är kul att titta på när de spelar, och alla de här nyförvärven de har gjort, i stort sett varenda en levererar ju och spelar skitbra. Så att där har de ju verkligen träffat rätt i år igen då.
Så har vi Frölunda som ångar på, är serietta just nu när vi poddar. De har spelat visserligen 14 matcher. Tabellen haltar ju. Hur länge kommer tabellen halta, Abris, du som har koll på allt? Jag vill ju att alla lag
har spelat
lika många matcher. Jag vill ha en perfekt SHL-serie. Jag vill inte att det ska vara haltande hela tiden. Det stör mig oerhört mycket.
En vild gissning är väl att de spelar väl i kapp de här matcherna och CHL-uppehållen, om man kan kalla det, tisdagsmatcherna. Så det borde väl börja och närma sig inom ett par veckor här, så borde det väl vara hyfsat jämnt spelade matcher, skulle jag gissa på. Jag har inte kollat.
Ja, men just nu så leder i alla fall Frölunda före Skellefteå och Leksand. Men det är oerhört jämnt. Vi har topp 6 i SHL då. En del lag spelat 11 matcher, en del som Frölunda har spelat 14 matcher. Men det skiljer bara 6 poäng då mellan lag 1 och lag 6. Förvånar Abris Frölundas framfart hittills? Förvånar det dig, eller tycker du att det laget ska leverera som de har gjort hittills?
Ja, men nog hade vi höga förväntningar på Frölunda. Så att de skulle vara, om de skulle vara 1 eller 4, det ska jag väl inte säga vid den här tidpunkten. Men jag vill tippa SM-guld till Frölunda till och med. Så att jag har höga förväntningar på dem. Nu har de ju Ryan Lash som är... Han är fantastiskt bra, alltså SHL, det måste man säga. Ja. Det är, jag tror det är 6 poäng den här veckan igen från han. Och det här powerplayet som levererar, de ligger väl över 40% i powerplay. Och det är väl, han ligger väl bakom 25% av de 40%. 3% som de har liksom, så att det är, De har ju gjort en bra analys av vad de saknade förra året eller året innan, ja, förra året framförallt, och fått in både Spasek och Lash där, som tillför mycket, mycket spelskicklighet. Och sen är det ju jättekul att se Simon Edvinsson. Så att ditt svar på frågan är väl att nej, jag är inte jätteöverraskad, utan jag tycker man ska ha de kraven på Frölunda, att de ska vara topp tre med det laget de har, med den budgeten de har och den kontinuiteten och utvecklingen som de också har.
De har ju lite sparkapital också. Jan Mursak levererar ju inte än. Johan Sundström har lite tufft. Jakob Nilsson skadad. Lär väl komma tillbaka vart det lider. Men vi stannar lite vid Ryan Lash. 21 poäng på 14 matcher. Du har ju mött honom många gånger, Kolan, och du har försökt att liksom försvara mot han. Vad är det som gör han så unik på isen?
Ja, framförallt så är det väl att han är ju skickligare än alla andra spelare i hela serien. Han åker inte jättefort, men när han åker och har pucken på bladet, så det är som att han ser in i framtiden. Han vet precis vad han ska göra med pucken när han har den och när folk kommer emot den. Så vissa spelare är jätteduktiga på att skapa sig tid med pucken. Jocke Lindström är likadan, och Dick var också jätteduktig att skapa sig tid. Robert Rosén gör det också. De här spelarna är ju skitsvåra att spela mot, för man tycker att man ligger nära, man försöker ju spela blad mot puck och det här, men det spelar ingen roll att du gör det mot Ryan Lash, för han viker ju klubban på något sätt, och så får han passningarna igenom i vilket fall. Och man ser ju på de här, studion hade ju någon liten highlight där med Ryan Lash passningar, och men han lägger dem under klubborna och spelar igenom mellan ben och allt möjligt. Det är ju, finns det ett hål, då hittar ju han det. Han är ju helt, helt makalös.
När ni pratade om Ryan Lash, när du spelade i kanske främst Karlskrona och i Leksand, vilken taktik ska man ha emot han? Jag vet inte hur många gånger jag har hört att man ska ligga nära honom och så vidare, men hur tänkte du när du mötte honom?
Det är ju egentligen det enda man kan göra. Man kan ju försöka ligga nära och spela fysiskt på han för att få han att liksom bli trött och kanske kasta iväg pucken. Men det är svårt, för han blir ju nästan aldrig tacklad ändå. Sen just när de spelar powerplay, där man vill ju försöka se till så att han inte har pucken. Som spelet ser ut just nu, så ge pucken till vem som helst förutom han, så är det ju större chans att det inte blir mål.
Är det SHLs bästa spelare, Abris?
Det beror på vad man menar med bästa spelare, men räknar man som en offensiv poängspelare så är han ju definitivt det. Jag tror att om Linus Omark hade haft lite bättre lagkamrater runt så hade han varit på Lash-nivå också poängmässigt. Men som offensiv spetsspelare så är han den bästa just nu.
Men du vet ju, inom kort så kommer våra chefer börja skicka på slacken här att vi måste göra pluslister på bästa spelare och bästa back och bästa forward. Bästa spelaren just nu då, vem skulle du sätta etta på en sån pluslista?
Ja, men det måste nästan bli Ryan Lash, kan jag faktiskt känna det. Jag gillar ju Max Verano också i Leksand. Och sen Robert Rosén har ju alltid varit en favorit. Det vore väl jäkligt korkat och göra det svårt för sig att ta någon annan än Lash just nu. Jag tycker liksom med de förväntningar han har på sig också när han kommer tillbaka, att han ska leverera liksom, och han gör det. Jag tycker det är tyder på klass, och han har ju liksom varit bra vid SM-gulden, vid COL-gulden och allt det här. Så det här är ju en vinnare och även en väldigt, väldigt skicklig spelare i serielunken liksom.
Han är extremt SHL-kompatibel, det vill säga att funkar väldigt bra i SHL. Det är inte alla transatlanter som har gjort det. Jag vet inte om det är hans klubbfattning som är lite avig och så vidare. Eller om det är att han är bara lite skickligare, som Kolan är inne på, än väldigt många andra. Och det gör att han kan dominera som han gör. Alltså varje år som han är med i högsta ligan. Eller vad säger du, Kolan, om du utvecklar lite mer runt Ryan där?
Ja, men jag tror ju att de här spelarna i SHL som levererar år efter år, de är lite för bra för att vara här egentligen. Men de kanske inte är tillräckligt bra för att spela NHL. Jocke Lindström är ju också ett sånt exempel som har varit, ja, men 2000-talets bästa spelare i SHL. Och han levererar ju poäng match ut och match in i alla år. Men det tar sig liksom inte när han är och spelar i Ryssland och så vidare. NHL fick han aldrig fäste heller. Och det är väl lite samma med Ryan här. Han kanske, jag vet inte om man ska säga att han är för liten, för det finns ju små spelare där borta, men han kanske inte har skridskoåkningen för att spela där borta, utan han faller lite på det, för skicklighet har han ju så det räcker till för att spela NHL i alla fall. Men jag tror att han, ja, nu är han väl för gammal också då, men att han har fallit lite grann på sin skridskoåkning.
Ja, roligt för Frölunda och bra start på säsongen. Det var någon som skrev här, om jag minns rätt, att det här är Ryan Lashs poängbästa start på säsongen genom tiderna. För han brukar vara lite så här, alltså, som startar lite långsamt och sen ånga på. Då undrar man ju hur den här säsongen kan sluta, om man kan nå över 70 poäng eller vad man kan sluta. När vi pratade lite om vad vi skulle ta upp i det här programmet, så skickade du ut lite tweets där, Abris från Kolan. Varför är det så tråkigt att kolla när Luleå spelar, skrev du här den 21 oktober, Kolan. Det var väl taskigt sagt om Bulans gäng?
Ja, det var det. Vet du vad, de har en del spelare som är roliga att titta på nu när Omark har kommit. Och sen tycker jag att Kinnemin är för jävla bra. Riktigt.
Det händer ju alltid grejer runt honom i alla fall.
Ja, men alltså, han är ju sjukt skicklig han också. Jag är jätteimponerad av han. Jag trodde inte han var så bra. Jag såg inte det i Växjö. Jag visste att han var bra, men jag tycker han har tagit sitt spel till en helt ny nivå. Men jag tror att det här med mig och Luleå, det ligger kvar långt bak i tiden. Jag alltid tyckte det var tråkigt att åka upp dit och spela. Tråkigt ställe att spela på. Långt och det är kallt och det är snö och det är mörkt. Och sen så, varje gång som man tittar på dem när de spelar, så matchen slutar ju 1-0, 2-1, 3-2. Det blir aldrig mer än 5 mål i matchen. Jag tycker hela den här Luleå-grejen för mig, jag vill helst inte se när de spelar. Jag tittar gärna på en annan match istället.
Det är ju faktiskt så att om man ska kolla på händelser under en match, så är ju Luleå kanske det laget som bidrar till minst händelser. Det vill säga att det blir inte så många utvisningar, det blir inte så många tacklingar, det blir inte så många spelavbrott. Det bara rullar på och egentligen, utan att liksom bli riktigt händelserikt i matcherna. Så att jag kan ju hålla med om. Sen tycker jag att de har lite oförskämt kritik, det här med tråkiga Luleå eller Buleå, eller vad man kan leka med för rubrikord där. Abris, du och jag är absolut inte alltid överens om vad som är en bra hockeymatch och en tråkig hockeymatch, men hur ser du på Luleås spel och det här ryktet då, och som de får att de är tråkiga?
Nej, men det är ju statistiskt bevisat, vetenskapligt bevisat att det händer lite i deras matcher. Så är det ju, och händelser står väl högt upp när man bedömer en underhållande match. Sen kan ju jag tycka att det var ganska häftigt att se hur de stängde ner matcher för 2-3 år sedan. Jag tycker inte riktigt att den där stabiliteten defensivt finns längre, vilket kanske kan göra att folk tycker lite roligare, men jag tycker både förra året och det här året så tycker jag det känns lite vingligare förlåt, defensivt då. Men tidigare kunde jag faktiskt sitta och njuta lite grann av hur liksom Luleå bara la en blöt trasa när de hade en 1- eller 2-målsledning och motståndarna kom ingen vart. Det var lite som när Djurgården spelade 1-3-1 en gång i tiden på 90-talet där. Så att jag kan se en viss tjusning i det också. Sen blir det kanske inte jättekul att se 10-15 matcher i rad med dem, det håller jag med om.
Du har ju varit i högform den här veckan på sociala medier. Du tryckte på Örebro också här, Kolan. Örebro spelar klassisk ryggsäckshockey. Vad menar du med det?
Ja, men jag satt och tittade på den här matchen. Och folk måste ju förstå också att jag håller ju på Leksand, det är ju mitt lag. Även om jag är med och poddar mer i Aftonbladet, så jag håller ju på Leksand. Jag bor i Leksand och jag har spelat i Leksand. Så att jag har ju mest sympatier för Leksand, och det tror jag att de flesta förstår det.
Men vad är ryggsäckshockey?
Nej, men ryggsäckshockey, det är när man inte riktigt hänger med. Man klänger på motståndarna. Och det var precis det som Örebro gjorde i stort sett. Örebro hade en del chanser i första perioden, men sen efter det så då spelade de ju bara på att försöka överleva. Och det var ganska kul att se, för det var länge sedan man såg ryggsäckshockey. Det fanns ju när Sarge Fokin spelade i Färjestad för 30 år sedan. Den har inte funnits så länge. På väldigt länge. Så det var kul att se att den var tillbaka. Och att domarna tyckte att det var okej. Så det var väl inte mer med det.
Uttryck är det. Men då handlar det egentligen att man inte hänger med som lag. Och då blir man som en någonting som klänger sig fast som en kräfta på ryggen på motståndarna.
Ja, och jag tyckte faktiskt att det var så i den här matchen. Att Örebro hade inte mycket att sätta emot.
Den matchen var lite av slutspelskaraktär, kan jag säga, för övrigt. Ja, du såg väl den också. Där mellan Leksand och Örebro där. Örebro hade väl 15 av 16 matcher utan förlust mot Leksand. Så det var som man kände att det var lite speciellt just den där matchen. Och det till slut så kunde ju Leksand vinna den.
Ja, jag tror att de vill få hål på det där spöket, va?
Precis.
Örebro hade väl sina chanser, tycker jag, det stod 0-0. Där missade han straff bland annat. Man hade ett par powerplay som man inte kunde utnyttja och lite sådär. Så att, ja, jag tror nog att första målet blev ganska avgörande i den matchen.
Ja, absolut.
Jag var ju på Växjös match mot Leksand här i lördags. Och så efter matchen så pratade jag med Sam Hallam. En ganska lång intervju gjorde jag med honom om framtiden. Och han har ju alltså varit i samma klubb. Hade du honom i Karlskoga för övrigt, Kålan?
Ja, jag har haft Sam.
Hur är han som tränare? Vad kännetecknar honom?
Ja, men han var ju assisterande tränare då bakom Niklas Janecki, så jag har inte haft han som huvudtränare. Men under alla år som jag har spelat så har han ju stått i det andra båset, och vi stannar alltid och pratar innan och efter match och så vidare. Han är ju otroligt trevlig och mån om att de han känner att de ska få bli uppmärksammade. Så en jättehärlig person att vara runt, tycker jag. Så jag förstår att han har varit kvar så pass länge i Växjö att han ändå är uppskattad, och han har gjort ett otroligt jobb där nere.
10 säsonger har han varit i Växjö.
Och 3 guld, eller vad var de?
Ja, och så vart han ju då även i lördags då vart han ju utsett till Europas bästa tränare då av en gruppering som brinner för Europahockeyn och leds av Simon Schemberg då, gamla IHF kommunikationsdirektören då, som försöker lyfta, ja, bli som en förening för klubbarna och jag tror Mike Helber hade ett föredrag till, hade det där lördags. Så det är också en ganska fin utmärkelse. Jocke Lindström var ju nära att bli utsedd, eller få något pris då. Men det var Jager som fick det priset i stället då. Jager har ju spelat upp Kladno ännu en gång till högsta serien där. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om tränarna. Om vi pratar om Sam då, Abris. Vad tror du han hamnar, och vem tror du kan bli ny Växjötränare?
Jag tror att han hamnar i Schweiz faktiskt. Det är nog dags nu efter 10 år ändå att göra något annat. Jag har jättesvårt att se honom i ett annat SHL-bås. Jag tror inte han är supersugen på KHL. Och jag tror kanske inte att han riktigt får chansen i NHL. Säger så. Då känns ju Schweiz som det naturliga alternativet. Trevligt land att bo i, bättre betalt än här och en ny utmaning. Så det är mitt tips. Det var nummer 1. Vem som tar över? Ja, det är väl... Det spekuleras ju en del i Joakim Fagervall. Jag är inte helt säker på att det är Evertssons... att han går på honom, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag funderar lite på Martin Filander där faktiskt. Nu vet jag inte hur trogen han är om han går till... Han har 1 år kvar på kontraktet med Oskarshamn och så. Så att, jag kan tänka mig, men det är väl en ganska trolig ersättare till Sam Hallam om man går på den profilen han har.
Sam har ju som sagt varit utgående kontrakt, och det har även Penneborn och det har även Barry Smith i Djurgården, och det har även Thomas Berglund i Luleå. Övriga tränare har ju kontrakt som ja, sträcker sig i alla fall ett år till. Vad tror du Sams hockeyfilosofi skulle passa någonstans, Kolan?
Ja du, vi får väl säga att han, varför skulle det inte funka i Schweiz? Jag tror ändå det. De gillar ju att spela kontringshockey där och ställa om snabbt. Och det skulle väl han klara av att lösa där. Jag hade också gärna sett han i Schweiz.
Det ryktades ju om att Bern var på honom för ja, i våras då. Storklubben Bern då, som hade det tufft förra säsongen och även har tufft den här säsongen. De har ju en svensk tränare i för detta assisterande tränaren i Frölunda, Johan Lundskog, och assisterande tränare i Davos är ju i Bern är ju Micke Håkansson och Christer Olsson då. Men det jag har förstått så är, trots att det går lite dåligt för laget, så är Lundskog väldigt uppskattad. Men det man har lärt sig av hockeylagen i Schweiz, i alla fall storklubben, att när det går dåligt, ja men då byter man tränare. Man gör det blixtsnabbt. Så att Bern, det kan jag säga att om Sam får det jobbet, då kommer han till en fantastisk hockeystad. Jag var där på ett hockey-VM för massa år sedan och det var bland det trevligaste upplevelsen jag hade. Där vid den där speciella floden där, och det var lite speciellt. Det var nästan lite grönt vatten i den där floden och en vacker stadskärna och så vidare. Så att Bern vore en drömklubb för Sam.
Rätt häftig arena också.
Kan komma till ja, precis. De har ju ståplats på långsida. Jag vet inte om de tar 16 eller 17 000 i den arenan då. Det är väldigt speciellt med att de har prioriterat ståplatspubliken så extremt mycket. Ofta ståplatspublik brukar man ju sätta på kortsidorna i den arenan. Men Bern har gjort det till en grej att i stort sett hela långsidan är en enda stor ståplats. Och det blir ju ett mäktigt tryck. Vad har du för drömklubb som du, om du fick göra om din karriär och spela liksom för... Ja, fanns det någon klubb som du kände att ja, men det här är min dröm att spela för den klubben?
Ja, alltså då hade jag velat spela i Schweiz och kanske främst då Davos. Det hade nog varit drömmen för mig.
Okej. Okay. Tycker Davos ligger lite ofta, att det liksom ligger för sig själv där i hörnet då, men det kanske är trevligt. Och det är väl fantastisk skidåkning också, så det ska man väl väga upp också. Vi får lyssna med Dick nästa helg. Han är med här, för han har ju ändå varit i Davos. Men om vi fortsätter lite med vår tränargenomgång här. Och vi kanske stannar vid Djurgården där. Barry Smiths kontrakt går ju ut. För det första avbryt tror han blir kvar hela säsongen, Barry. Jag fick något mejl här från en källa kan vi kalla för då, som berättade att Barry har ju faktiskt brytit varenda avtal han haft i Europa. Han har ju varit i Lugano, i Malmö och så har han varit i Sankt Petersburg. Alla kontrakt har han brutit i förtid. Tror han hänger kvar hela säsongen i Djurgården, den gode Smith?
Nej, jag är inte så säker på det faktiskt. Jag är inte säker på att han är rätt man att rädda det här Djurgården från kval. Så att jag tror att det kan bli en tidigare skilsmässa faktiskt.
Han är ju spelarnas liksom, spelarna gillar honom, Kolan. Hur pass mycket längre livstid har en omtyckt tränare innan han får sparken? Det vill säga att om det är en tränare som är tuff mot spelarna, ställer krav, alltså skäller ut, står med piskan hela tiden, då kan det ju gärna vara så att spelarna vänder sig mot honom då. Hänger du med, jag menar, Kolan? Hur mycket vinner man på att vara good guy i båset?
Jag tror egentligen inte att det handlar om just det där att du, jag menar, att du är hård och ställer krav. Det tror jag att spelarna kan acceptera och liksom, man behöver inte tycka illa om tränaren för det. Det finns säkert andra saker en tränare kan göra för att bli illa omtyckt, och det är ju liksom kanske många saker som händer vid sidan av isen, om man inte man kanske inte respekterar folk ordentligt och så vidare. Men jag tror helt klart att om spelarna gillar dig, så har du ju chansen att få behålla ditt jobb bra mycket längre. För oftast är det ju spelarna som skriker bak ut först.
Mm. Hur var det här tränarbytet i Leksand när Leif Karlsson fick lämna? Hur fungerade det med tränaren mellan spelarna och Leffe där?
Hur var det då? Vi började ju, vi drog igång en sån riktig förluststreak där ju. Och det slutade ju med att vi provade ju allt. Tjomme var ju nere och stod i båset också. Vi lyckades ju fortfarande inte vinna. Och sen så tror jag att enda utvägen som fanns kvar var att han fick gå. Det är så jag har för mig att det gick till. Sen vet jag inte hur mycket... Jag var ändå assisterande kapten, men jag har dålig koll på hur mycket vi var involverade i att han skulle försvinna. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Men helt klart är ju att hade vi bara spelat lite bättre så tror jag ändå att han hade suttit ett tag till. Men vi spelar ju så otroligt dåligt och vi lyckas ju inte vinna. Så jag tror inte de såg någon annan utväg än att han var tvungen att gå.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Är det, brukar en klubbledning fråga spelarna innan de gör ett byte på, i båset? Eller tar man ett sånt beslut i styrelserummet? Eller brukar man känna av bland... på något sätt spelarrådet, hur deras känsla är.
Ja, men det, jag har varit med om det vid ett flertal tillfällen att de kollar läget hos oss, vad vi tycker och om man har fortsatt förtroende för en tränare och så vidare. Oftast så brukar det ju tyvärr vara så i lag som går dåligt och man ser ju så många problem. Och jag menar, alla problem är ju såklart inte tränarens, men det går ju inte att byta ut en spelartrupp, så då blir det ju allt som ofta en tränare som offras istället.
Det måste ju vara lite skönt att kunna skylla på tränaren liksom. Är det inte så att man liksom, men det är han som är för dålig och sådär, så kan man liksom, det är därför vi torskar liksom sådär, så att det är hans fel. Det måste vara lite skönt att slänga tränaren under bussen.
Nej, det är det absolut inte. Även om det ser ut så utåt, så jag menar, vi spelare, vi vet ju att det är vi som har misslyckats. Det är vi som spelar på isen. Så att jag tror ganska... Jag har i alla fall känt det varje gång som vi har sparkat en tränare, att man har ont i magen inombords, för att det är trots allt en människa där bakom som har missat sitt jobb för att vi inte kan leverera på isen. Så det, jag har alltid tyckt att det har varit piss när du har hamnat i den situationen. Sen från det att personen i fråga försvinner, så brukar det... Ja, ganska ofta så brukar det bli bättre, för det blir lite nytändning och så vidare. Men jag tycker det lämnar alltid en lite bitter eftersmak att man har varit med och sett till sig någon ledare för sparken.
Det har gått ännu en vecka nu, Abris, då, men vilken tränare är det, tror du, som får lämna först om du skulle sia? För det brukar ju komma under kanske november eller december att den första SHL-tränaren blir utbytt. Vilken tror du ligger sämst till?
Jag svarade väl Barry Smith senast, så jag håller väl fast vid den spaningen. Nu blev det seger mot Timrå visserligen, men två förluster också. Så att, resultaten är viktiga, det går inte att komma ifrån. Sen är väl Timrå klar tvåa på den listan i så fall. Vi ser där om de tar in någon mer eller hur de tänker där. För det känns som att de... Ja, dels är det spelarmaterialet för tunt, men sen har man väl också lite svårt att få ut maximalt av det man har.
Kent Norberg inför säsongen var ju ganska segervis och positiv. Han sa att det här laget är så bra, vi kommer klara oss kvar i SHL. Men vad gör de för fel? Vad är det som gör att de inte lyckas etablera sig som det ser ut just nu i högsta serien? De var ju uppe även för för något år sedan här och blev utslaget av Oskarshamn i ett kval då. Hur tänker de fel, Kolan?
Nu har jag har sett de två matcher. Jag såg när de spelade mot Färjestad och sen så såg jag när de spelade mot Leksand. Och Leksands matchen, det är kanske inte så mycket att säga där. De var ju otroligt dåliga. Fruktansvärt dåliga. Men mot Färjestad så tyckte jag ändå det fanns lite hopp. De fick ledningen, men sen så lite typiskt för den positionen de är, så väljer man ju att kladda med pucken precis utanför egen blå, man blir av med pucken och så kommer en 2-1 och pang så blir det mål. De gör ju såna här misstag som man absolut inte har råd med som nykomling. Det går verkligen inte, för man genererar inte tillräckligt mycket mål framåt för att man ska kunna tillåta och bjuda på de här målen som kommer bakåt. Det är väl kanske nummer ett. Sen, jag tyckte inför säsongen att de hade ett ganska stabilt lag ändå. Det såg bra ut på backsidan och så vidare. Men nu, ja, jag vet inte. Det känns som att det fattas lite folk här och var, tycker jag. För att de ska vara SHL-mässiga.
Mm. Det finns ju en back där ute som du har väl hört talas om honom också flera gånger nu sista tiden här, Abris. Jag tänker på Leppeste som har varit i Jokeret då, en 37-åring då som har vunnit VM-guld i ishockey och har en imponerande karriär bakom sig, varit både i Nordamerika och i KL och nu senast i Jokeret då. Han gjorde hyfsat poängsnitt. Är han en räddning för, eller en lösning för Timrå, eller vore det bara att ge sig på eller få mer problem?
Nej, men det är ju en erfaren back och det är klart att de behöver ju ha in det. Men det jag kan känna framförallt med Timrå är väl att alltså, de har ändå som Ratti och Hans, och de har ändå liksom snittar en poäng per match. Så det är ju, alltså, offensivt har de ändå en del, men det är ju, jag tycker målvaktssidan är för dålig, och jag tycker att dels, ja, den defensiva backsidan är lite för svag. Dels är ju Didrik Strömberg varit borta länge. Alltså han är ju skadad, han har inte spelat alls. Så han tycker jag är en av de bättre i SHL i sin roll. Och sen tycker jag ju även att man har stora förväntningar på Tim Eriksson, vet jag, där uppe. Och det har liksom, tycker jag inte heller har liksom slagit ut. Så då blir man ju ganska sårbar där på den. Varken LaLegge eller Sajak är ju något defensiva fantomer och ska ju inte vara det heller. Men med Strömberg borta och Eriksson borta så blir det tunt. Och det är klart att Leppestö skulle kunna komma in och komma in och vara en med sin erfarenhet och rutin, även om han kanske inte, ja, han är ju inte på topp i sin karriär, 36 tror jag eller någonting, så skulle han väl göra nytta där. Nu tror jag kanske inte att Timrå står högst i kurs om de nu inte erbjuder mest med pengar och han är mest intresserad av det, utan det kanske är det är lite närmare till Helsingfors om man behöver hem, om man Stockholm till exempel och sådär. Så jag tror väl att både Brynäs och Djurgården, och det finns ju en koppling med Mikko Manner till exempel där i Brynäs. Jag fick även lära mig under Simors hockeylördag att Leppestö är gudfar åt Josef Bomediens ena barn. Så att de har ju en ganska nära koppling där. Och sen vet jag inte hur starka känslor Bomedén har kvar nu efter styrelseförändringen i Brynäs. Men så det kan ju också vara en sån grej. Omar kan ju spela med Leppestö mycket.
Han har ju varit ute till försäljning en månad nästan. Och jag pratade med en klubbledare idag. Och han sa väl att prislappen passar inte den här klubben. Och de var intresserade av honom och de behövde få in en back. Men de sa att nej, det där passar inte riktigt oss. Så att han vill nog ha väldigt mycket pengar för att spela. Och sådär. Han är ju född... Vad är du född? 85, Kolan, eller när är du född?
Ja, är han 84 eller 83?
Ja, exakt. Så han är ju lite mer liksom äldre än vad du är just nu. Då. Imponerande att han orkar och bara liksom fortsätta och liksom byta land och så vidare. Jag vet inte varför han inte blir kvar i Jokerit för övrigt då. Det har jag ingen riktigt. Har du någon bra, vet du varför? Har du dina finska kontakter, berätta varför det inte blir en fortsättning i Jokerit?
Nej, jag har inte riktigt tänkt med det. Jag vet inte om han har haft någon typ av skada eller någonting, eller om det har varit på sidan om eller någonting som har gjort att han inte riktigt visste 100 inför den här säsongen hur han skulle göra. Så Så att, nej, jag är på samma signaler som dig, att han värderar väl pengarna ganska högt, som jag förstått det, som där han ska spela. Och han har ju haft bra lön de senaste åren i KL där, så att det vill väl kanske inte sänka sig för mycket. Så att det kommer nog att bli kommer nog att handla en hel del om vilken prislapp klubbarna är rädda att betala.
Vilken klubb som får mest panik, det är väl lite så det handlar om.
Ja, luktar ganska mycket Brynäs där, tycker jag, om det är med Manner där och lite med Bomedien och så. Jag tror att de gjorde ju sig av med John Nyberg här nu, även om inte de pengarna räcker så långt kanske. Det är min känsla.
Hockeyallsvenskan måste vi prata om. De har ju inte spelat lika många matcher som SHL. De är uppe i 9 matcher överlag. Det är en riktigt trevlig tabell där. Alla lagen har spelat 9 matcher, så man kan njuta av en komplett tabell. Brukar du kolla på Hockeyallsvenskan, Kolan, på fredagkvällar och sådär? Blir det din polare i eten?
Jag gör det faktiskt ibland. Jag tycker om att kolla på Allsvenskan, och nu är det lite roligt att följa med när det är, ja, men Björklöven satsar, HV är där nere, Västerås har satsat i år. Så jag tycker att det är kul att följa Hockeyallsvenskan, även om jag inte ser alla matcher. Men jag har faktiskt sett 2 matcher den här veckan. Jag tittade på HV när de spelade hemma mot Södertälje, var det va? De vann ganska stort, eller de vann alldeles för enkelt. 5-6-0 eller något sånt där blev det, tror jag.
Och Karlskoga ligger tvåa i Hockeyallsvenskan. Ja, Karlskoga ligger tvåa i Hockeyallsvenskan. Jag tänkte att du skulle få berätta för våra lyssnare som du har varit i Karlskoga, Kolan. Vad är det som gör att Karlskoga år efter år, säsong ut och säsong in, hela tiden ligger toppen, trots att man inte alls har samma spelarbudget som, ja, i det här fallet HV, Björklöven, Modo, ja, Södertälje eller AIK. Den här liksom lilla brodern från landet, vad är det som gör att de är så hela tiden så svåra att slå?
Ja, men på min tid när jag spelade där, då var det ju Wessner och Termell och Tobias, Kristoffer Näslund. De här killarna utgjorde ju stommen i laget, och de spelar ju där jättelänge. Och den stommen har ju, under tiden som de här killarna spelar, då har ju nya killar kommit in. Johan Larsson, du har Mikael Daggen Eriksson, nu är det Henrik Björklund. Det finns flera killar som har kommit in och tagit över och axlat den rollen som någon slags pappor i laget. Det känns som att de alltid har spelat där. Och den tryggheten som de killarna erbjuder, plus att som det var då när jag spelade där, då gick man ju dit för att man visste att de var duktiga på att utbilda spelare, och man såg det som en liten mellanstation. Det tror jag att många spelare än idag gör, att kom till Karlskoga, vi kommer göra dig till en bättre hockeyspelare, och du kanske kommer ha 2-3 jätteroliga och bra år här, men sen är det meningen att du ska vidare. Det känns som att föreningen är helt okej med den inställningen, för att det har ju sett likadant ut i 20 år. Spelare går dit som inte har lyckats, de kommer dit och så blir de skitbra, och sen så får de SHL-kontrakt. Vi har ju hur många spelare som helst i SHL som har gått den vägen via Karlskoga. Så att de gör många saker rätt där, och de tar dit spelare som de verkligen tror på och ger dem chansen att lyckas.
Men tränare byts ut, klubbledare byts ut, sportchefer byts ut. Men på något sätt så lever det där kvar, att de är lite grisiga och sådär. Är det ett oförtjänt rykte, Abris?
Ja, nu pratade om Karlskoga förra veckan med Dick där också, va? Ja, har väl inte alls blivit lika utmarkerat nu som det var för många år sedan. Utan det kan väl bli lite bökigt där ibland, men absolut är det är ju inget grislag på det sättet längre. Det är det inte. Det har väl suddats ut allt mer, tycker jag.
Karlskoga är väl kanske den största positiva överraskningen, fast många kanske trodde de skulle komma topp 6 då. Den största negativa överraskningen måste man ju säga är Mora då, med som har spelat 9 matcher och fortfarande inte har en trepoängare. Och nu såg jag att de skrev här, lokaltidningen i Dalarna, Falukuriren, att de börjar liksom diskutera det här om man ska göra sig av med Johan Hedberg då, för detta NHL-målvakten Hedberg då. Vad tycker du Mora ska göra, Abris? Är laget för dåligt eller drabbades de för hårt av det här med Ludvig Larsson och Lyrenäs när de lämnade för Rögle? Vad har du för diagnos på patienten Mora?
Ja, jag är lite inne på det, att de här tappen som man hade har man haft svårt att ersätta det. Framförallt med de två du nämner. Jag tycker inte att de nya spelarna, forward, som har kommit in riktigt har lyckats fylla de rollerna ens i närheten av att vara det. Sen tycker jag man uppträder, jag har sett två matcher tror jag med Mora. Det är lite junioraktigt. Man tappar liksom puckar på lite fel ställen. Jag tycker man är lite mjuk i egen zon och sådär. Så det är inte riktigt det där Mora, eller det är inte alls det där Mora som vi såg förra året. Nu är det tidigt på säsongen och jag tror att de kommer att peta in någon spelare till där. För de gick in ganska tunt i tycker jag, i serien. Men nej, och sen tycker jag väl att det blir fånigt när man börjar diskutera hans framtid efter 9 matcher när han gjorde dundersuccé där förra året. Så att det är nog inte där det sitter, och jag tror att han jobbar nog snudd på dygnet runt för att få ordning på det där. Och jag tror att Mora kommer att klättra också. Målvaktsspel har väl inte heller riktigt varit på den nivån som jag hade trott där. När jag tror att Ljunggren skulle bli bra där från Tingsryd och så. Och att det skulle byta upp sig lite, men det har inte heller riktigt fungerat.
Moras kommande matcher måste jag läsa upp för övrigt då. 27 oktober Björklöven borta, 29 oktober Karlskoga hemma. Man har inte direkt ett lätt schema framför sig.
Nej, sen är det allsvenskan. Jag vet inte, finns det någon lätta match i Kristianstad borta liksom, eller sånt där. Det känns som att det tror jag inte spelar någon större roll. Man kan ju spela lite utan press då i så fall, kan man säga. För där är ju det andra laget dunderfavoriter då, med tanke på hur Mora har öppnat. Men jag tycker de här tappen som man hade, Oskar Eklind ska jag nämna också, som jag tycker faktiskt var ganska bra i Brynäs och som också gjorde stor nytta där uppe. Och det är, de kanske behöver titta på om de ska förstärka truppen lite ytterligare.
Se vad som händer. Peter Hermansson har lite att ta tag i också. Jag är helt övertygad om att han gör sitt allra yttersta för att få ordning på det där. Kolan, du fick ju en fråga av Dick här förra veckan. Vi ska lyssna på den nu här.
Ja, men bara för att du sa sådär att vi hade så olika frågor och hans var mer genomtänkt, så att jag skickar bara tillbaka den frågan.
Vem är den bästa som Kolan spelat med och mot?
Exakt, och kör in bästa domaren också.
Bästa domaren, ja precis, ja. Inte sämsta domaren, inte den roligare.
Nej, vi är i hyllningskören nu. Så att, okay, bästa okay. Domaren.
Du ser, han har blivit snäll mot dig nu. Varför tror du den här attitydsförändringen från Dicken, Kolan?
Ja du, det är nog för att jag är snäll mot han. Då känner att han inte lust att vara elak längre. Nu kommer han bli den snälla.
Liljeholman har tänts.
Nej, jag tror han kommer vara snäll framöver.
Han undrar i alla fall vilka de bästa hockeyspelare du lirat med och mot. Är det en sån här rolig fråga som man får som hockeyspelare, för att man kan suga lite på den och man kan på något sätt imponera lite när man berättar vilka man haft att göra med?
Ja, jo, men så är det ju. Och jag tycker speciellt det här när man, jag växte ju upp med den här hockeykorteran. Man samlade på hockeybilder när man var liten. Och så hade man alla de här superstjärnorna som var då. Det var Sergej Fedorov och det var Jaromir Jagr, Peter Forsberg, ja, Joe Sakic. Alla de här, det var ju liksom, det var ju ens idoler då när man var liten och växte upp. Och sen allt eftersom man blev äldre och man blev bättre på hockey och så gick jag hockeygymnasium och så vidare, så kommer jag ihåg någon av mina första matcher som jag var med. Visserligen satt jag bara på bänken, så mötte vi Modo och då var ju Peter Forsberg med. Och det var ju första gången som jag kände sådär, jag bara, jag är på samma is som, ja men du vet, min största idol som jag hade affischer på väggarna.
Men när var det här? När var det här?
Ja, det måste ha varit jag kan ha varit 17 då, så 2002, kan det stämma? Där någonstans. 17 eller 18. Ja, strunt samma. 02 eller 03 borde det vara då.
Spelade du i Färjestad då, eller vad var det någonstans, eller?
Nej, det var ju när jag var som junior i Brynäs. Jag gick i hockeygymnasium, men sen var jag med. Aha. Några matcher. Ja. Så då var ju han med. Men Men om man säger den bästa spelaren som jag, det som jag känner som varit min första landslagsturnering som jag åkte med, det var ju i Ryssland när jag spelade i Timrå. Då spelade
2010,
ju
kanske.
Ja, då spelade ju Jarmi Jäger i KHL. Så då mötte jag ju han i där i, ja, han spelade i Tjeckien då. Och sen så var ju Sergej Fedorov var ju med i det ryska laget. Så jag kommer ihåg det, jag kom hem från den turneringen och då var det verkligen två såna här spelare som jag verkligen, ja, men, har sett upp till och haft som verkliga idoler. De har jag spelat mot på isen. Det var ju för mig, det kändes ju helt sjukt att man har fått göra det.
Ja, ja.
Står högst hos mig.
Jag tänkte så här, när man möter någon som man har liksom sett upp till eller liksom som du säger haft liksom i pojkrummet då. Alltså vågar du tackla Jäger? Alltså gör man det under match eller blir man så här, tänk om jag skulle skada honom eller håller man igen lite mot idoler?
Nej, det gör man absolut inte. Snarare så att man försöker ta pucken ifrån dem. Jäger var helt omöjligt att ta pucken ifrån. Han är stor som ett jävla skithuskarn. Så ja. han var rätt
vem
bra på att täcka
pucken. Vem har störst hockeyrumpa av dig och Jäger?
Nej, jag vet inte. Jag hoppas att det är han.
Ja, men det är ju bra. Är det Fedorov och Jäger de bästa som du har mött då på isen? Eller största, ja, kan man kalla det för?
Ja, jag får nog säga det. Det får
och sen undrar du Dick också, den bästa eller största som du har spelat med då, så att säga. Du får ju skilja lite på det.
Ja, men då tycker nog jag, eftersom att jag har haft flyt och spelat i både Färjestad och HV, så jag har ju spelat med de två största vi har inom svensk hockey, Johan Davidsson och Jörgen Jönsson. Så det får ju bli de två. Det är ju på något sätt, ja, det största vi har haft utanför NHL. Så jag säger de två.
Och du, Abris, du har ju också du måste också göra samma sak, jag tänkte. Du tar det lite på uppstuds. Men vilka är det största du har mött på isen? Och, alltså när du var hockeyspelare, tänkte jag. Och vem är den bästa du spelat med?
Jag satt faktiskt och tänkt på den frågan nu när Kolan hade sin utläggning här. Så ibland så kan jag läsa av det. Den bästa jag spelar mot måste vara bröderna Sedin. När vi mötte dem i Europacupen med Vålerengen och de var i Modo. Sen var ju Raimo Helminen, måste jag lyfta fram också. Han var sjukt bra, tyckte jag. Han spelade med sån här, han har väl helt trasig rygg typ, men det kändes som att han gjorde precis vad han ville på isen när han var i Malmö. När jag mötte honom där.
Hade du någon minne med Sedinarna? Alltså tryckte du till dem eller munhuggst med dem?
Jag jagade pucken. Okay. Det var svårt att ta av dem, kan jag säga. Så att jag höll till mycket nere i egen zon, ute längs sargerna. De var ju lite före sin tid med de här. På den tiden så skulle man ju vända spelet snabbt. Hade du inte gjort mål inom 3 sekunder så kunde du lämna bort pucken. Det var ju före de här långa anfallens tid nu, när man ska pumpa på länge i anfallszon och trötta ut motståndaren och säga mål. Så att de var ju lite unika på det sättet. De höll ju den där 30-40 sekunder liksom, och sen så gjorde de mål typ, ungefär. Det var på den nivån. Så det var intressant att möta dem så. Sen den bästa jag spelade med, det måste faktiskt vara Johan Åkerman, som jag spelade med i Vålerengen, backen där. Han hade två magiska säsonger där faktiskt. Det här var ju innan han flyttade hem. De ville inte ens ha en SHL då när han flyttade hem. Jag tror han gick till Skellefteå och spelade Allsvenskan där, och sen blev det väl HV och landslaget och KL och allt vad det blev. Men han var fruktansvärt bra faktiskt, måste jag säga. Och, så att det är nog dem.
Åkerman han öste väl in poäng från backsidan?
Ja, han hade så jävla koll på allt. På kropp och puck och allting. Så att det var en fröjd att spela framför honom faktiskt. Han gjorde lite som han ville. Men det var tufft att ta plats i SHL på den tiden. Han tyckte inte att han dög där då heller. Så att han fick köra några år i
allsvenskan. Han var för långsam också, tyckte man väl?
Ja.
Den här frågan är ju överlag lite, är den inte, den är lite svår att tyda med. För jag kan ju säga så här, jag har ju spelat tillsammans med killar som har blivit jättebra. Men som när jag var junior till exempel, spela med Niklas Bäckström och spela mot Ovechkin. Men jag tycker det är så svårt, ska man ska man ha med dem? De har man inte spelat med eller mot när de har varit så bra som de är idag. Utan jag vill ju ändå ta spelare som man känner att de har varit bra när man har spelat mot. Jag vet inte om vad du säger om frågan, Thomas.
Ja, alltså man gillar ju name dropping, är det inte så? Jag blir ju lite, jag får ju lite gåshud när du säger Ovechkin och sådär. Alltså sådär, jag tycker man får säga många spelare, det spelar ju antingen roll. Har du något roligt Bäckesminne då, när ni spelat tillsammans eller?
Nej, men jag kommer ihåg, för när jag flyttade upp till Gävle så han är ju 2 år yngre än mig. Och jag vet att på sommaren där så körde vi in och brottning. Jag var 16 och han var 14 då, så han var med oss och körde. Så jag fick ju fråga de andra killarna, vem är den där lilla runda killen som är med och brottas med oss? Och de bara, Niklas har ju en storebror som heter Kristoffer och han är född 85, lika gammal som mig. Så vi gick i samma klass på gymnasiet och spelade ihop i junioråren. Och då sa de, men det är Kristoffers lillebror. Jävla fina händer på den där killen.
Men varför var han med er och brottades då?
Jag vet inte, för han spelade inte med oss sen. Men han kanske spelade i något av de här Brynäs-lagen under. Han kanske spelade U16. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men sen tror jag, om det var mitt andra eller tredje år på hockey, då kom han upp och det måste ha varit mitt tredje år. Då började han ettan på gymnasiet. Och jag vet att vi var iväg på ett russinläger. De har ju sådana landslagscamper på sommaren då i, ja, det var typ Rimbo eller något sånt där, och då brukar de ta kanske 8-10 spelare från varje årskull, så att då var det ju blandat av 87-er, 86-er, 85-er, jag tror till och med att det var 84-er också, och då vet jag att Bäckis var med och jag åkte in i han en gång och han var så jävla hård redan då. Det var som att köra på
en bra balans, bra balans.
Ja, men det var som att åka in i en stubbe. Det gjorde ont i hela kroppen på mig när jag körde på han. Så det är det liksom jag kommer ihåg ifrån han, att fan, han var så jävla hård redan då. Och jag tycker man ser det på honom när han spelar, en ganska låg tyngdpunkt. Det går inte så fort, men det är ingen som kan rubba han.
Ja, det vart lite en promenad längs memory lane där. Men pojkar, vi har väl glömt det viktigaste och det hetaste och det som en del tycker är mest intressant. Vad tänker jag på, Kolan?
Jag vet inte. Vad kan det vara?
Nej, jag tänker på, jag är lite ironisk, Hockeyettan Gate. Får du puls av den eller tycker du att det är oerhört osexigt med gamla gubbar som bråkar?
Frågar du mig?
Ja, eller vem som helst får svara.
Nej, men jag frågade ju dig förra gången, för jag fattar inte vad det var som hade hänt. Och jag tror jag fortfarande inte, jag måste väl säga, jag förstår fortfarande inte vad som har hänt. Mer än att nu ska alla matcher spelas. Det är det jag har fått till mig.
Ja, ja. Alltså det är ju, i grunden så är det ju, och fyll i här Abris, så är det ju ett bråk om en tv-rättighet. Det vill säga som Hockeyettan då, organisationen, familjen Hockeyettan har köpt. Men då två klubbar då, Boden och Karlskrona, som tycker att det här är för dåligt avtal. Vi kan tjäna mer pengar på att sända våra egna matcher och ta betalt och så vidare. Sen är det ju äldre gubbar som har kommit i luven varandra och vägrar ge med sig. Det var någon jag pratade med här som gav ett lite annat perspektiv på det. Jag ska bara dra lite snabbt så ska vi släppa lyssnarna till andra äventyr senare. Det är ju så här att om vi säger att Hockeyettan har kommit överens om att våra matcher ska sändas på ATGs plattformar. Men, och Boden och Karlskrona inte vill vara med på det här, de vill sända själv. Men då kan man ju fundera lite på, har Boden och Karlskrona rättighet, om de sänder sina egna matcher, att filma motståndarlagets spelare då? För då har ju de liksom svikit lite dem. Då kan man ju fundera på om det verkligen liksom är rätt och schysst av dem att inte vara med på det här avtalet, men ändå vill jag visa liksom motståndarna i spelsekvenser. Då borde de egentligen bara få filma Bodenspelarna, vad den här personen är inne på lite, att det kan ju bli en sån här effekt. Och för grejen är också det här, vi säger nu att RF då, Riksidrottsförbundet, kommer fram till att nej, Boden och Karlskrona har rätt, de behöver inte vara med i den här ligaorganisationen för att spela i den här serien. det kastar ju omkull ganska många sporter som inte har de här gigantiska tv-avtalen där alla verkligen vill vara med i ligaorganisationen, typ SHL och fotbollsallsvenskan och så vidare. Men vi tänker liksom basketen, innebandyn och så vidare, va? Liksom där en del klubbar kan tjäna mycket mer. Så att får Boden och Karlskrona rätt till slut, vad nu till slut är, så kan det få väldigt stora svallvågor för många andra saker i idrotts Sverige. Vem håller du på då, Boden? Eller Abris, håller du på Boden och Karlskrona eller håller du på Hockeyettan?
Nej, men de har väl fått rätt, Boden och Karlskrona. Det har väl som Riksidrottsnämnden bestämt.
Jag tycker inte sista ordet är sagt ännu riktigt. Jag tycker att det är lite vagt allting. Och jag får en känsla av att SIF kanske vill inte att RFs ord ska vara ett slutgiltigt. Utan de vill försöka få RF att förstå att måste man, är man inte med en alltså, om kullkastar man tävlingsnämnden och deras regler som man gör lite nu då, så faller ju hela grejen med att ha en ligaorganisation.
Ja, nej, men det är ju ingen hemlighet att Svenska Hockeyförbundet har haft ett möte med RF och vill att de ska ändra sig, men RF slog ju fast ytterligare en gång att det inte är aktuellt, utan de har sagt vad de tycker, och det här handlar väl också om EU, vilka EU-lagar och sånt som gäller liksom. För att oavsett vad man bestämmer här så vill man dra det långt till konkurrenssituationer och grejer i en EU-domstol, så kommer man kanske få fel ändå, va? Och det är väl det RF ser, så att det är ingen idé att ta den striden. Så att det är väl väldigt mycket som talar för att Boden och Karlskrona kommer att ha rätt i det här. Och det är ju otroligt svårt också när det är så många klubbar med så många olika ekonomier. Så för någon kan ju 10 000 per match typ vara mycket pengar, och för andra klubbar kan 10 000 per match, det som jag hörde att man får, är ju ingenting liksom. Det är ju en
200 åskådare typ.
Ja, så att det är... Nej, men jag tycker väl att det är otroligt pinsamt att det har gått så här långt och att det håller på att liksom förhandlas och bråkas om det här nu. När hockeyn ska vara som hetast och roligast och på alla sätt. Det blir många som blir lidande, allt från spelare till klubbar och allt vad det är för någonting. Så det är pinsamt, och det är ju ett jättenederlag för svensk hockey, tycker jag.
Tycker vi avrundar med de orden. Tack Mattias och Hans, och tack till alla lyssnare. Ha nu en underbar hockeyvecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Samuelsson.